Hi, everybody. It's Gene Simmons. You're listening to Alex Room Service, but you knew that.
Hej igen. Då var vi tillbaka med ett program för oss som bara älskar fisk. Välkomna till Alex Room Service. Och idag ska vi minsann ta och hörsamma en hel hög med önskemål. Eftersom Kiss soloskivor från 1978 firade 40 år i fjol. Så var det många som tyckte jag skulle göra ett avsnitt. Och så hade jag en storslagen idé om att göra ett avsnitt per skiva. Sen kom jag på att det lät jättetråkigt. Så det struntade jag i att göra, så gjorde jag något helt annat. Och sen har tiden gått och nu sitter vi här i januari 2019. När det är 40 år och 4 månader sedan soloskivorna släpptes. Och nu kommer ett avsnitt som ni märker, eftersom det är det ni lyssnar på nu. Det blir alla skivorna i ett, eller alltså alla skivorna i samma avsnitt, men inte samtidigt för att jag är bara en. Och därför tänkte jag att vi går igenom dem lite nogsamt och kikar. Och jag har ju pekat upp lite för det här på Facebook-sidan och ställt frågan vilken som är just din favoritskiva. Det har varit väldigt rolig läsning. Framförallt väldigt roligt att folk faktiskt mäktar med att kommentera utan att hålla på och näthata och ha sig, utan bara tycka att jag tycker det här är kul. Och det tycker jag är roligt. Så tack för det, jätteroliga svar. Förvånansvärt många, sådär, den gängse åsikten brukar ju vara att Ace eller Paul är bäst och Gene eller Peter Criss är super. Ungefär så. Alltså, nu tycker inte jag så, men det brukar vara den gängse åsikten. Så det var roligt att se många som tyckte annorledes och faktiskt motiverade detta också. Ibland räcker det att säga att jag tycker Gene är bäst. Och ibland är det roligt att få veta varför och sådär. Så kul, skoj och roligt. Så det kommer mer sånt på Facebook och Instagram och allt vad det nu heter. Där ni ungdomar häckar. Ett litet tack för all positiv respons på Bruce Kulick-avsnittet. Det var ju såklart väldigt roligt att genomföra och Bruce själv verkar väldigt nöjd med det och har delat i sina kanaler. Och de amerikanska tokfansen som jag alltid har varit lite rädd för att gänga mig med, i brist på ett annat ord. Jag pallar inte med de här three sides och sådana. Det är inte mitt sätt att göra saker. Jag orkar inte lyssna på dem själv. Och jag vill inte bli inblandad i deras sätt att podda. Och därför gör jag inga avsnitt på engelska. Men det här var ju tvunget att bli på engelska. Men de flesta där verkar faktiskt tycka det var bra. Tycker det var intressant och roligt. Så att det kommer garanterat mer med Bruce. Och förhoppningsvis med någon annan också. Men Bruce är... Han är väldigt glad för att prata om sin period med Kiss. Och det tycker jag vi ska vara stolta och glada för. Vi som tycker om honom. Och det han gör. Och sen vill han ju såklart jättegärna prata om allt annat också. Och det är lite där jag känner att vi skulle kunna fylla några luckor. Speciellt vad gäller hans tid innan Kiss. Vi vet lite grann och sådär. Men vilken var egentligen den absolut första studioinspelningen han gjorde och sådär. Det finns många frågor som garanterat får ett svar någon gång, hoppas jag. Mer nyheter. Boken börjar faktiskt peppar ta i någon form av häst. Den börjar närma sig ett slut, ett färdigställande. Vi är på de sista kapitlerna nu, jag och Carl, och det är fortfarande en bok jag väldigt gärna skulle vilja läsa själv. Det är fullt möjligt att det bara är jag som skulle vilja läsa denna. Och då får jag väl be om ursäkt på förhand. Men ja, nu kommer den i alla fall, så att det är inte så mycket att göra åt. Det verkar som att det kommer att bli någon form av happening i Malmö den sista maj, en fredagkväll. Kanske någonting i Göteborg. Ingenting är klart ännu, men ja. Någonting verkar kanske hända, så då kommer det information i alla de sedvanliga kanalerna och möjligtvis i några andra kanaler också om vi får tillfälle till det. Har vi någonting annat här på agendan? Nej, jag tror att vi börjar närma oss. Nu har vi uppdaterat oss och så har vi gått igenom de där två första sidorna i Kiss Army Internationals tidning Strike, där det alltid var såna här korta grejer med att Gene har spelat bas på en låt av Kalle Jularbo och Peter Criss har synts på Ikea i Norrtälje. Sådana grejer, jag tycker vi har avverkat det, och då får vi väl raskt hoppa in i dagens program. Dagens program ämnar som sagt behandla soloskivorna. Inte på ett sånt där, nu ska vi ta reda på vem som stämde gitarren på en av låtarna på Jeans-skiva, utan jag ska bara älska dem allihopa. För det här måste ju vara något helt unikt ändå. Den som var med 1978 och som var ett Kiss-fan och som var 11 år. När den gick till skivaffären den där septemberdagen, så kom det en ny skiva. Eller nej, det kom nya skivor med bandet Kiss. För det var ju det som var grejen, att det skulle stå Kiss på dem så att man sammanknöt dem. 4 plattor. Vem i 8-17 års åldern hade pengar? För det var ju verkligen bara yngre människor som lyssnade på Kiss. Det fanns ju inga över 20, gissar jag, 1978. Jo, det fanns det säkert. Nu behöver ni inte skriva in om det. Ni kan skriva in om andra saker, men det behöver ni inte skriva in om ni var över 20. Jag gissar att det fanns, att den mesta delen av fansen var dock yngre. Och vem fanken hade råd att gå och lägga pengar på 4 plattor? Då måste man ju ha köpt dem i någon form av popularitetsordning, tänker jag. Jag skulle inte alls bli förvånad om Gene var den som sålde bäst, för han är den som funkar i detta formatet bäst. Sa han med en meningsbyggnad som många andra inte hade valt att använda i det läget. Hans omslag är snyggast, tveklöst. Han passar väldigt, väldigt bra med bara ansiktet och sån här illasinnade lilla blodstroppen. På Ace soloskiva har vi till exempel de osymmetriska ögonen. Det är ju inte jättesnyggt och sådär. Och Paul, varken Paul eller Peter får mig att hoppa ut ur skorna. Gene tycker jag är skitsnygg. Riktigt, riktigt snygg platta. Så jag vågar gissa att det var många som gick till skivaffären och köpte Gene Simmons soloskiva. Och så sätter de på nålen på LP:n och hör det här demoniska introt och tänker, nu så in i bängen är vi på väg in i något som inte kommer att komma ut levande ur. Tänk så fantastiskt. Och så när intro tar slut så kommer Radioactive. Det är inget fel på den. Det är ju en sedvanlig rockdänga. Absolut. Lite klassisk Gene-rockdänga. Men sen följs den då av Burning Up With Fever. Och sen kommer balladerna. Nästan 3 på rad. See You Tonight, Tunnel of Love, True Confessions. Eller ballader med så här. Det här är ju mer, det är ju mer åt Great Expectations hållet än vad det är åt Almost Human hållet. Och sen på B-sidan så försvinner ju allt. Och där finns det ingenting kvar av det där otäcka introt och blodet och Gene Simmons demonen med fladdermusvingarna. Jag vet att när man läser idag så är det oftast Genes skiva som får sämst kritik. Förr var det Peters, men tiden har gett Peters platta lite upprättelse. Nu säger jag lite, jag avrundar verkligen. Men medan Gene har sjunkit och sjunkit och sjunkit. Och det, jag tycker vi får lyssna lite noggrannare på den här och vi får fundera lite mer på detta. Vad är det egentligen? Nu är det då 2019 och vi vet mycket, mycket mer nu än 78. 78 visste vi bara att han fanns och att han släppte en skiva. Och så lyssnar man och det lät inte som God of Thunder. Vad är det här för någonting? Och sen försvann antagligen skivan och medvetandet för de allra flesta. Men sen sitter det då sådana här människor som jag och analyserar och år efter år lyssnar och försöker hitta ny information, försöker hitta nya infallsvinklar och så vidare. Jag skulle vilja påstå att det vi hör på Genes soloskiva, när vi vet allt vi vet idag, det är den allra första Gene Simmons valt. För han, häng med i min tankegång här nu. Det här är ju inte, vad blir det, 11 nyskrivna låtar. Så där, jag har skrivit 11 låtar här och jag spelar in dem och så släpper en skiva. Det här är ju Genes sätt att dels skriva ett par låtar, men dels få släppa alla de där demolåtarna han har kämpat med i flera år med Kiss. Burning Up With Fever har vi allra första gången i januari 75, alltså under Dress to Kill-inspelningarna. Och sen har den kommit 76 och 77 också inför både Rock'n'Roll Over och Love Gun. See You Tonight, det är ju en gammal låt, det är från 69-70, där hans publishing tape. Tunnel of Love, 77, det var ju då han började fundera på att spela in sin soloskiva. Sommaren 77, den är ju inspelad med Van Halen-bröderna bland annat, vet vi numera. True Confessions är från 75. Vad har vi fler? Man of a Thousand Faces är från 75. See You in Your Dreams hade ju Kiss spelat in 2 år tidigare, men han tyckte väl att nej, det här kan jag göra bättre. Alltså det är så mycket spännande på Jeans skiva, om man bara inte lyssnar för att varje låt måste vara God of Thunder, eller varje låt måste vara Got Love for Sale. Om man kan lyssna på musiken utifrån ett historiskt och analyserande eller reflekterande perspektiv, så är hans skiva tveklöst mest intressant, eftersom den ger ett tvärsnitt av vem Gene är som artist och låtskrivare. Den ger även, omslaget ger även en liten bild av vem Gene Simmons är som narcissist, eftersom hans taktlista är längre än de flesta böcker utgivna på ett medelstort förlag 1978. Han har ju verkligen radat upp alla namn han någonsin har kommit på. Han har stavat fel på flera av dem. Lou Linnet till exempel, gamla Wicked Lester-managern. Heter ju förvisso Lou Linnet, men inte L-O-U utan L-E-W. Det är ju ett förståeligt och accepterat fel. Det är väldigt roligt att han tackar 10 East 23rd Street. Vem visste vad det var 1978? Tänk, där sitter någon och läser tacklistan. Jaha, Steven Tyler, ja men det är nu han i Aerosmith. Och Eddie Solon, vem är det? Ja, vem kan det ha varit? Och så vidare. Och sen 10 East 23rd Street. Var ligger det? Berit, hämta Google Maps. Jag måste kolla var 10 East 23rd Street ligger. Så tänkte ju ingen, för det fanns inga Google Maps att hämta. Och Kiss-adressen 10 East 23rd Street hade inte än blivit en mytomspunnen plats där vår frälsare föddes. Dessutom så, om man, jag tog Jeans först eftersom jag tycker den är snyggast. Om man tittar på omslaget här så ser man, det är så väldigt tydligt att de hade den här idén. Det ska vara Kiss-loggan i hörnet och artistens namn i det andra hörnet. Men sen så hade de olika layout på varje skiva. Och det kanske var krav ifrån de respektive personal. Eller så var det för att det var 4 olika personer som jobbade med marketing, och så blev det som det blev när de inte riktigt hade samsynkat. Eftersom jag tänker på det här att på denna plattan så är alla som spelar och så vidare står ju klart och tydligt på omslaget här på baksidan. Och hela tacklistan och så vidare. Och det är väl, nu ska vi se, jag bläddrar. Det är ju Genes platta som har tacklistan på det sättet. Det kanske var ett krav från Gene i och för sig. Han ville verkligen visa att jag kan jättemånga namn. Och jag vill leka med allihopa. Jag vill så gärna vara en del av Hollywood-gräddan. Nu när jag tänker efter måste det ha varit anledningen. Jag bläddrar lite i texten här. Jag bläddrar, jag har skivan framför mig. Jag säger att han tackar Coventry. Tackar han The Daisy också? Det borde han ju göra. Jaja, det är ju inte i bokstavsordning eller någonting, så man får ju ta fram luppen och sitta där och läsa igenom och se om man vill förstå någonting eller försöka förstå eller bortse från någonting. Det går också bra. I vilket fall, Gene soloskiva är tveklöst den, vad ska vi säga, musikhistoriskt intressantaste av de 4. Tveklöst. Eftersom den ger oss det här underliga tvärsnittet av vem, exakt vem han är. Sen har vi då självfallet det här försöken till att han har en massa gästartister med sig. Men det är återigen, Gene ville ha Beatles med på skivan och det ena med det tredje. Det skulle ju, det hände ju inte. Och det vet vi att det inte hände. Men han försökte och vi får ge honom cred för det. Han har ju haft ett komplex hela sitt liv för att han inte riktigt... Alltså det måste ha varit så här. Tänker inte ni så här? Om man tänker på 1978-79... När Kiss då skiter och börjar och spela och så och spela live och verkligen bara leker Hollywood-kändisar. Peter och Ace tror jag aldrig brydde sig. Jag tror bara de, ja men gött, vi har mer pengar till att förse våra dumheter med. Men Paul och Gene ville ju verkligen leka i Studio 54. Paul ville dansa i Studio 54. Och Gene ville bli skådis och bara vara med. Han ville få leka med de andra riktiga med kändisarna. Och så var han tillsammans med Cher och Diana Ross och sånt. måste det inte ha varit så här, tänker jag, att de riktiga, och nu säger jag riktiga kändisar utan att tycka om kändisar, men alltså den riktiga Hollywoodgräddan, den som har verkligen legat sig till en karriär, måste inte de ha skrattat sådär bakom ryggen när Paul och Gene kom, och de här två oborstade New York-personerna, Gene som samlar på serietidningar fortfarande fast han är över 30, och Paul som kommer från Queens och låter lite, alltså, tafflig. Det dröjde ju ända till 80-talet innan Paul började låta hyggligt intelligent i intervjuer och sådär, och när man lyssnar på hans intervjuer från 70-talet så låter han ju som hans mellansnack. Och jag tänker så här att, ja, kolla, nyrika, där kommer de två, de har sålt några skivor och barn gillar dem. Nu vill de vara med och leka här på Rainbow i Los Angeles. Och sen 2 år senare, när den stora Hollywood-gräddan fortfarande höll igång och höll ihop, så var det ingen som tillät dem att få vara med och leka längre. Jag fascineras lite av det där, onekligen. Det skulle man kunna gå djupare in i någon gång, i en podcast kanske, på svenska. Vi får se. Nåväl, Gene Simmons skiva, eftersom musiken alltid har varit det viktigaste för mig. Jag upptäckte musiken innan jag fick se hur de såg ut. Och eftersom det är så jag skulle nog vilja påstå, om jag nu sitter här med facit i hand, 42 år gammal, och har lyssnat på de här skivorna i alla år, verkligen, inte alla år, för det tog lång tid innan jag fick tag i många av dem, men lyssnat och älskat dem i många år, i alla fall sedan mitten av 80-talet. Jag skulle nog egentligen, alltså på mitt, ur mitt sätt att se det, skulle jag nog säga att jag tycker nog faktiskt Jeans platta är bäst. För den är intressantast. Sen kan musiken kanske är bättre på någon annan. Men alltså just när jag plockar fram och funderar, så är det nog Jeans platta jag tycker är bäst. Jag har inte formulerat det för. Jag ska fundera lite på det där, men vi får se. Vi går raskt vidare. Alla ni som sitter med skivorna framför er, precis som jag gör, sluta nu kalkera av omslaget som man ju gjorde för att ha smörpapper eller ett annat papper på för att få exakt smink. Ta fram Peter Criss solskiva istället. Här har vi då. Nu ser den ju annorlunda ut. Om man vänder på skivan så är där inga tacklistor och ingen... Jo, det är en liten tacklista, men det är ingen sån här vem som spelar vad eller någonting. Nej, för då har Peter fått en egen lapp. Det kan ju vara så här, och det här har jag ju ingen fog för, jag har inte frågat. Det kan ju ha varit så att de glömde skriva vem som spelar vad och så vidare. Och tjejse, det måste ju alla veta. Skriv det på en lapp och lägg med i skivan. För det är bara Peters skiva som har det här inlägget. Det är ju dessutom bara Peters skiva som har en sån här... en tillägning till någon annan än de andra tre medlemmarna. To Ace, Paul and Gene and to Michael Benvenga. Ja, jag förstår vad han ville. Jag förstår vad han menar. Men varför kunde inte Michael Benvenga stå i tacklistan? Det har jag aldrig förstått. För alla de andra har, Gene har ju då To Ace, Paul and Peter och så vidare och så vidare. Men Peter har till To Ace, Paul and Gene och Michael Benvenga. Det var ju en gitarrist för mig, eller basist. Gitarristen var det väl i Chelsea. Eller något annat tidigt band som Peter spelade med, som dog tidigt. Och det finns någon historia om att han hade lovat honom att säga något eller göra något om han blev känd. Och så blev Peter känd och då betalade han något slags... Han betalade av någon slags skuld genom att... Eller inte skuld, men han gjorde sin vän en tjänst. Jag vet inte. Jätteskumt är det i alla fall. Otroligt underhållande är det i alla fall. Eftersom det bryter då återigen där. Vi har en tanke med omslagen. Men alla är likadana fast ingen typ. Vad har vi då på Peters platta? Jo, vi har en massa gamla låtar från bandet innan Kiss. Som heter Chelsea och eller Lips. Lips är det väl, gissar jag. Eftersom det är Sean Delaney på det mesta. Sen har vi även coverlåtar, en coverlåt och en låt som någon annan har skrivit. Och sen har vi då en trummis som spelar trummor på några av låtarna, Peter Criss. Ungefär som Gene spelar inte bas på sin egen soloskiva, han spelar gitarr på den. Och det är också lite så här, men ja, men du Kiss har ju alltid jobbat så. Det handlar ju inte om vem som spelar vad, utan det handlar om hur bra illusionen blir. Det har de ju varit väldigt tydliga med ända sen, inte riktigt sen början, men i alla fall sen Alive eller Dressed to Kill. Det handlar inte om att alla måste vara närvarande, det handlar om att få folk att tro att alla var närvarande. Superior Chris platta är då inspelad med Alan Schwartzberg på trummor på många av låtarna, som även spelar på Gene's soloskiva och som även ersatt Eric Carr på låten Eye på The Elder och säkert har gjort mer med Kiss än vad vi vet, eftersom han var en sån där studiotrummis som gick in och gjorde grejer. Det har ju ryktats, jag tror till och med Bill O'Coin har sagt någonting om att han har gjort något på Destroyer också, men det har aldrig gått att få bekräftat. Och Bill O'Coin, denna fantastiska människa, mindes ibland lite fel och blanda ihop musiken lite grann och sådär, eftersom han inte var musiker främst utan en trickster. Eller vad man ska säga. I vilket fall, de här låtarna för mig är de alldeles enastående bra, sån här som på en. Jag har aldrig riktigt fastnat för Kiss the Girl Goodbye. Det har aldrig varit någon av mina favoritlåtar. Men alla de andra, jag tycker verkligen att det här är en sinnessjukt bra platta. Och jag tror verkligen att Peter Criss inte har skrivit en endaste ton, melodi, textrad eller trumslag på någon av låtarna. Fast att han står med då på nästan alla låtar som Stan Penridge har skrivit, så står Peter Criss med som låtskrivare. Jag tror det var ett krav på samma sätt som att Elvis står som låtskrivare på några låtar ibland för att få royalties, men han har ju aldrig skrivit någonting till någonting. Jag tror det är samma med Peter Criss och Ozzy för den delen. Ozzy har ju heller aldrig någonsin skrivit någonting, är jag fullständigt övertygad om. Utan det här är en människa som då bara, det här är kravet, du får gärna ha med en låt på en skiva. Den kommer att sälja miljoner, men jag ska stå med som låtskrivare. Och så den riktiga låtskrivarens första tanke, nej, det är ju min låt. Hans andra tanke är, vänta, den förväntas sälja 2 miljoner ex. Vi kan skriva att det är vi. Jag kan få royalties ändå. Så tror jag det, med Peter Criss. Och låtarna då? Ja, nu ska vi bena ut en sak här. Det ryktas, och har i alla år ryktats om, att det här är en jazzig skiva. Nu gör vi så här. Alla ni som lyssnar på detta, och som tycker och eller tror att Peter Criss skiva innehåller jazz, jag vill att ni tar fram Spotify, eller så tar ni fram YouTube, eller en LP ur samlingen om ni råkar ha den. Skivan heter Kind of Blue och artisten är Miles Davis. På den här skivan så finns det en låt som heter So What. Det är den första låten. Nu vill jag, och jag tänker vänta till ni har gjort det, alla ni som tror att det finns jazz på Peter Criss soloskiva, nu vill jag att ni lyssnar på låten So What på Miles Davis banbrytande skiva från 1959, Kind of Blue. Och jag vill att ni lyssnar på den. Och jag väntar så länge. Jazz. Jävla dumhet. Vad fan skulle det vara jazz? Herregud. Criss hade inte känt igen jazz som hoppade på Beethoven. Har ni lyssnat? Det där är jazz. Miles Davis är jazz. Dizzy Gillespie, det är jazz. Peter Criss, det är inte jazz. Det finns ingenting på denna skivan, någonstans, som är jazz. Där finns låtar med lite blås i, absolut. Men det har du gjort innan och efter med andra artister utan att det kallas för jazz. Där finns inget jazzsväng, där finns inget improviserat, där finns inga modala hjälpverb någonstans. Det finns rockmusik och det finns någon slags white man version av R&B soul. För det är där Criss kommer ifrån i sitt spelande. Det snackas mycket om han som jazztrummis. Och jag är övertygad om att han har lärt sig spela jazz och att han är intresserad av det och älskade Gene Krupa och så vidare. Men det han själv spelade innan Criss, det var aldrig några såna här. Han stod aldrig på någon rökig jazzklubb och spelade jazzmusik, utan det han gjorde med banden Infinity och allt vad det var innan, det var allt ifrån rock till 50-talsrock till lite sån här tidstypisk R&B från den tiden, inte R&B som är vad det nu är idag. Janet Jackson och alla de andra populära artisterna som ungdomarna lyssnar på. Utan gammaldags R&B. Jag tänker på en låt som I'm Gonna Love You. Liksom. Det är ju inte jazz, det är ju rock, knappt rock. You Matter To Me, det är ju disco-rock i bästa fall. Och sen är det massa ballader. Hooked on Rock'n'Roll är rock, det är rock'n'roll. Tossin' and Turnin' är en 60-tals rocklåt. Jazz, var är jazzen? Så, har vi lagt det åt sidan nu? Har ni lyssnat och förstått att jag har tänkt fel? Jag menade väl, men jag visste inte riktigt hur jazz lät. Och därför trodde jag det här var jazz för att det är ett litet blås någonstans. Usch ja, stackars skiva som är kallad för jazz i alla år. Jättekonstigt. Nåväl, det finns lite roliga diskrepanser. Det finns lite roliga tankar och idéer om den här skivan. Många av de här låtarna spelades faktiskt in redan 1970 med bandet Lips. Och finns i kassettkopior ute hos oss samlare. Och är då, man hör stummen till låtarna, men de behövde ju poleras upp lite när de skulle in i riktig studio 8 år senare och bli riktiga låtar. Men det är rätt så kul att lyssna på just Hooked on Rock'n'Roll är det väl som är med och Don't You Let Me Down. Och så, i sådana tidiga versioner, för man hör ju tydligt att det är de såklart. Och det är för att Stan Penridge en gång läckte ut lite sånt här gammalt skojigt material. Sen har vi då Vinnie Poncia är ju producent och i allra högsta grad inblandad i en del av låtskrivandet också. Och han är ju den som hjälpte Kiss sedan med både Dynasty och Unmasked. Så det är lite lustigt att han hamnade på Peter Criss soloskiva här tidigt. Det finns mycket att fundera på kring det. Likadant, alltså en grej som väldigt få har verkat tänka på genom åren. Det är det faktum att på You Matter To Me, en av plattans bästa låtar, så körar bröderna, vad heter de, Farragher eller något, Davy och Tommy och Danny och Jimmy. Det är lite roligt för att 3 år senare så spelade Peter in en skiva som heter Let Me Rock You när han hade lämnat Kiss. Och låten Let It Go, en av de bästa låtarna på den plattan, är skriven av de här, några av de här Farragher-bröderna. De är även med på första låten I'm Gonna Love You, ser jag nu när jag sitter med facit framför mig. Det är lite roligt sådär. Att, ja, kanske de hade den låten redan då, kanske den till och med var påtänkt här, det vet jag inte, jag har ingen aning om, men det är ju samma människor i alla fall. Nu ser jag en rolig grej, det har jag faktiskt inte tänkt på, för på det här lilla insticksbladet där vi kan läsa allt det här så har vi tacklistan som även står på omslaget. Det var ju väldigt konstigt. Hur har de tänkt där? Ja, det, om de tänkte överhuvudtaget så hade vi inte haft några problem. Jag brukar säga det att Peter Criss skiva, det är den jag lyssnar på allra mest. Ibland så tror jag det stämmer, men det är faktiskt ett par låtar som jag ibland hoppar över. Men på det hela taget, genom alla år, och hur mycket jag tycker om de låtarna som jag tycker är bäst här. Jag får nog säga, av alla de 4 soloskivorna, All Things Considered, så är det nog ändå Peters jag tycker är allra bäst. Jag tror faktiskt det. Vi får se, jag får återkomma lite till det. Nu blir det rock'n'roll. Jag ska bara böja mig. En gång runt 1900, kan det ha varit 1990, 91 kanske, gick jag in på skivaffären Corner Shop i Helsingborg. Det var en sån här med begagnade vinylskivor. Begagnade, gamla tidningar, second hand affär liksom. Och de hade alltid skivor inne och skivorna var alltid billiga förutom om det stod Kiss eller Beatles på dem, för då var de alltid dyrare. Eftersom de köpte in skivor på kilo, 1 krona kilot kanske eller någonting. Och sen satte de ut skivorna för typ 10, 20, 30 kronor förutom Kiss som alltid kostar 60 eller 150 eller så. Ja. Precis som då. Folk som inte begriper någonting gör. I vilket fall som helst, så en gång kom jag in där, det måste ha varit 90 eller 91 eller sånt, och då stod alla 4 soloplattorna där, rakt av. Dålig kvalitet på omslaget och inga pryttlar med. För det var de svenskpressade nämligen. Sibtryck i Tumba. Detta fantastiska namn. Innersliven var med på alla. Men i övrigt så lite tafflig kvalitet. Eller slitna omslag och sådär. Men de kostar 60 spänn styck så jag plockar allihopa direkt. Och har kvar två av dem. För av någon anledning, varje gång jag börjar bläddra bland mina LP-skivor så märker jag att jag har aldrig skaffat ett komplett set US-pressar av soloskivorna, vilket är det jag helst vill ha. Original USA med alla grejer till. Det är bara Peter Criss soloskiva jag har helt komplett med merchandiseblad och innersleeve och poster och allting. På Jeans, som jag tittade på nyss, så saknar jag merchandisebladet. På Pauls saknar jag någonting också. Och Ace har jag bara en av. Och det är den fortfarande här dåliga, eller alltså den här trasiga svenska. Så att det blir nästa projekt här. Att skaffa ett komplett set här någon gång. Under året eller livet eller vad det nu kan vara. Eftersom jag uppenbarligen inte har känt behovet de senaste 30 åren. Så kanske jag inte behöver lägga hur mycket pengar som helst på det nu heller. Vi får se vad jag ska hitta på för något. Nåväl, Ace Frehley soloskiva. Tveklöst det fulaste av omslagen eftersom han dels är korrekt avmålad med det här lite osymmetriska ansiktet och dels är en mouth breather, vilket jag alltid tycker är väldigt, väldigt fult. Varför ger de honom den här... Det är ju, för mig är det en riktig sån här trailer trash uppsyn att stå med munnen öppen lite. Jag vill ha en kebab. Alltså så jävla synd. För han kan se jävligt cool ut. Det finns jättebra fotosessioner med Kiss genom tiderna. Speciellt från den här lite senare tiden när han började bli lite bekväm i att vara artist. Så finns det ju bra bilder och sessioner att ta efter. Så det var synd om valde en när han står med munnen öppen. Usch. Det är synd. Fulaste omslaget, tveklöst, men jag gillar färgen. Jag gillar att han har fått den här blåa auran. Det är fräsigt, absolut, absolut. Om vi går till låtarna då. Ja, här blev det ju rock'n'roll på riktigt. Det här var nog vad folk förväntade sig. Rip It Out är väl den bästa öppningslåten på någon skiva efter Destroyer. Ja, kanske. I alla fall så är det den bästa öppningslåten efter Love Gun i alla fall. Sen, ja, det finns ju ingen Kiss-skiva egentligen fram till Crazy Nights som har en bättre låt som öppningslåt eller en likvärdig. Den sätter tonen för plattan perfekt, tycker jag. Enastående bra. Bra öppningslåt på konserter också, till skillnad från låtar som Parasite och Watching You och sånt som Ace har kört som öppningslåtar. Det är det konstigaste som finns när han har en sån här pärla i sin katalog. Spinning Back to My Baby, Snowblind Ozone, Watching Him, bra låtar, lite långa, lite sega, nej, jag vet inte. New York Groove, sämsta låten på plattan, därför att den var ju 10 000 gånger bättre live. De gjorde någon slags tråkig version där gitarren inte är distad och gitarrsolet hörs knappt, riktigt sån här radioversion av en rätt schysst låt. Sen så fort de gick ut på turné så blev det en riktig rocklåt, riktig rockstänkare. Både på Dynasty-turnén och Unmasked-turnén och Reunion-turnén. Det var ju riktigt roligt att de plockade fram den till Reunion-turnén, det måste jag säga. Förvånansvärt nyktert av Paul och Gene och tillstå att ja, men, folk vill nog höra Ace. Vi kör en låt till, vi tar en från hans soloskiva. Och så säger vi stadens namn, vi är istället för New York där. Albuquerque, Des Moines. Alla de låtarna som passar så bra in när man sjunger om dem. Och sen har vi naturligtvis sist på plattan så har vi Fractured Mirror. Som är i mitt tycke ett enastående stycke musik. Förvånansvärt att det är Ace som har åstadkommit det. Men det betyder att någonstans inom honom finns där någonting annat än bara sprit, droger och enkel rock'n'roll. Utan han har någonting som om han ges tillfälle så kommer det faktiskt ut. Han fortsatte ju på det temat. På några Frehley's Comet så har vi Fracture 2. Och, vilket är det den första där återkomst-soloskivan? Den heter Anomaly, va? Fractured Quantum har jag för mig den heter. Den är ju för jäkla bra. Det är en låt jag fortfarande spelar och tycker är En riktig pärla. Roligt. Vad har vi mer på omslaget? Ja, där är bara lite tack. Där är lite vem som spelar. På omvänt håll jämfört med Jeans till exempel. För där står vem som spelade till höger. Och här står det till vänster. Vi läser naturligtvis Anton Figg. Spännande att läsa Bobby McAdams, den gamla kompisen som var lite, antagligen lite langare eller någonting också på den tiden. Och Will Lee, basisten där. Det är lite häftigt för han, det var han som var basist i ett, något band. Vad var det? Hans, vad heter hans? David Letterman show, va? Där Anton Figg var trummis. Jag får med Will Lee var husbasisten där också. Och en gång, jag var i New York för, vilket år kan det ha varit? Det var när jag såg Stanley Clark. Nej. Ah, ja, jag var över i New York för att säga något och då gick jag på Blue Note, jazzklubben. Chuck Loeb var det, gitarristen. Vi gick och tittade på honom och då bjöd han upp lite gäster i slutet. Och då kom Willie upp på bas där och han hade varit med och skrivit någon låt på Chucks platta. Det var riktigt häftigt. Jaha, där kom du. Det kunde jag ju haft dig i soloskiva med. Det hade jag ju naturligtvis inte pallat släpa med för att få en autograf för honom. Men det var kul att se honom live. Så där en liten, där satt jag på en liten jazzklubben sen kväll och tittade på jazzmusik. Då. Alltså inte Peter Criss soloskiva utan annan jazzmusik. Och det studsade upp en basist som en gång spelade på East Frehley soloskiva. Skoj, skoj, skoj. Jag har länge tänkt på Ace soloskiva eftersom det är ju den jag ville skulle vara bäst när jag var liten. För Ace är ju min största idol. Och jag har ju... Det är ju Ace och den formligen stinker av Ace Frehley hela plattan igenom. Och det tycker jag är väldigt, väldigt behagligt. Så hur man än vänder och vrider på det, även om jag kan ju tycka att I'm in need of love inte är den starkaste låten på någon av soloskivorna eller någon skiva överhuvudtaget som är släppt i världen. Men på det hela taget, om man från början till slut, så finns det ingenting som sviker en. Det finns ingenting som bortser från den som har spelat in skivan. Det kanske är så här att jag tycker att egentligen om man blandar ihop ettorna och tvåorna och äpplena och päronen, så det är nog Ace som är den bästa soloskivan ändå. Jag tror det. Det är ju den som är trognast sin upphovsman, vågar jag påstå. Det är den som man kan inte missta den. Det finns ingenting på den som skulle kunna vara på Jeans soloskiva till exempel. Och väldigt få av låtarna skulle passa på den tidens Kiss-skivor. Kanske Speeding Back to My Baby, men Ozone är ju alldeles för tungt för Rock'n'Roll Over till exempel. Så när Ace ges full frihet så är det detta som kommer ut. Mm. Ja, det finns mycket att fundera på kring det. Kul också att han använde sig av Eddie Kramer som har varit med sedan Kiss skapades, tänkte jag säga. Det var han som producerade första demon och sen alla live-skivorna och allt sånt. Det är, ja, där har vi, det märker man, match made in heaven när de hittar varandra. Det tackar vi för, både Ace och Eddie. Ja, vi går raskt igenom skivorna här och en kvar, vad han nu heter, vi ska säga att jag tar fram skivan. Paul Stanley. Jag tycker omslaget är fult. Alltså, nu säger jag fult, inte Asylum fult och inte Animalize fult och inte Monster fult. Jag tycker det är, han ser obekväm ut. Målningarna är vackra på alla fyra, men alla personerna passar inte i målningarna. Peters är helt okej, men Jeans är fantastisk. Ace tycker jag är ett dåligt val av bild, men Paul ser, jag tycker han ser obekväm ut. Mm. Jag tittar lite här, håret är inte riktigt så puffligt som det skulle kunna vara. Man gjorde någonting åt den här urringningen på honom. Jag har V-urringningen här, men det finns en rundad också. Jag vet inte vilken som är först eller sist eller varför någon gjorde något åt. Det är sånt som har hänt genom åren bara. Men skivan då, här har vi ju ytterligare en diskrepans. Låtarna står i ordning men utan att vara uppdelade på sida 1 och sida 2. Och det är bara denna skivan som har det så. Jag vidhåller det här att de hade inte riktigt koll. Det satt nu 4 praoelever och gjorde var sin baksida. Och sen så när de slog ihop dem så bara, det här ser ju inte likadant ut precis någonstans. Men det är ju därför det är roligt att prata om det naturligtvis. Till höger har vi alla vem som har spelat. Bob Kulick såklart, Richie Fontana och allt vad de heter. Carmine Appice som har fått mycket skit genom åren och jag kan inte begripa detta. Fantastisk trummis. Undrar om han ska spela med Vinnie nu om 2 veckor. Ja, den som lever får se. Och till vänster har vi lite vem som har spelat in skivan, engineered och produced och blablabla. Återigen fullständigt alltså helt, ser helt annorlunda ut än de tidigare skivorna. Och sen så har vi då hans tacklista är ju den absolut kortaste. My special dedication is to those who have always believed and to the memory of Victoria Medlin and JB Fields. Ja, det var det. Det är nästan så långt ifrån Jeans tacklista man kan komma. Och det finns ju något vackert i det också. Att, jag behöver inte namedroppa en massa folk. Det ja, finns något fint i det. Låtarna då? Ja, det här är ju den Kiss-skivan av de 4. Det här är ju skivan som visar varför Paul var den som höll igång bandet på hela 80-talet sen. Alla de här låtarna är Kiss-låtar. Alla de här låtarna hade platsat på Kiss-skivorna. Och det är väl det som gör skivan så infernaliskt stark. Tonight You Belong To Me är ju ett synnerligen... Det är ju bland Pauls bästa kompositioner någonsin. Lite lustigt att han återanvänder riffet till Dynasty på Sure Know Something. Något som Gene påpekade på convention-turnén 95. Jag kommer inte ihåg vilket gig det är och jag vet inte om alla har sett det. Men då spelar de Tonight You Belong To Me. De har ju, inför convention-turnén i USA så repade de in Sure Know Something. De repade ju in en hel del låtar för att de tyckte det i Australien att det blev för slarvigt. Att inte kunna de här gamla låtarna som de trodde att de kunde, gissa. Så de repade in Sure Know Something. Men sen så var det någon som skrek Tonight You Belong To Me och Paul började lirade den och Gene hängde med och sen bara wait a minute och sen så körde han samma riff och så sjöng han Sure Know Something över. Det är jätteroligt tycker jag. Det är ett bra riff så att varför inte använda det flera gånger. Det är kanske dags igen nu några år senare. Wouldn't You Like To Know Me, Take Me Away, denna fantastiska låt. Återigen, där är ett par låtar som jag inte tyckte om när jag var yngre. Jag tyckte aldrig om Ain't Quite Right. Jag tyckte aldrig om Love in Chains. Jag tycker fortfarande inte att Love in Chains är speciellt bra, men Ain't Quite Right är ju nästan en av topparna på skivan idag. För den bygger på ett sätt som de andra inte gör. Jag menar, Wouldn't You Like To Know Me är en bra rocklåt från A till B utan krusiduller, men Ain't Quite Right kräver lite av lyssnaren. Och Paul, jag vet inte om Paul trodde eller visste att han hade en sån publik, men det hade han ju inte, för skivan sålde ju inte alls. Så det var nu till att be om lite för mycket och hoppas på lite för mycket, gissar jag. Jag tror att Paul trodde han skulle sälja bäst, för att återigen, den låter ju mest som en Kiss-skiva. Och jag kan ju inte riktigt förstå att den sålde så dåligt som den gjorde. Det är lite konstigt måste jag säga. Jag förstår ju att skivorna inte alls sålde, alltså det blir ju för mycket för folk detta. Men att de ändå inte lyckades. Men det är väl för att de som köpte skivorna till mångt och mycket inte var intresserade av musiken. Utan de var intresserade av fenomenet och då blev det för mycket med 4 plattor. För om det är någonting som är flyktigt när man är ung så är det vad man ska lägga pengarna på. Och eftersom Kiss hade fjärmat sig ordentligt ifrån sin grundfanbas, de här 15-åringarna 1975, de var ju 18 nu och hade ju garanterat släppt Kiss för länge sedan. Nu var det väl andra band som stod. Och då var de tvungna att bygga upp en ny fanbas och släppte sovsäckar och dockor och... Det är inte jag. Det är någon på övervåningen som flyttar möbler. Så får ni veta det. Men att det måste vara så här att när man då bygger en fanbas på folk som kan önska sig saker i julklapp, typ dockor och så vidare, då står inte musiken högst i kurs, utan det Kiss borde fortsatt göra var, 78 var att turnera. Och därför gissar jag att det blev för mycket med 4 skivor, för den största kundkretsen hade inte råd med 4 skivor och var inte intresserade. För det är ändå 4 plattor, det är 40, 80, 120, det är 160 minuter musik som du ska ta till dig. Det är mycket lättare att sätta sig med en platta och drömma sig in i Love Gun-omslaget och höra demonen sjunga Almost Human och höra Ace sjunga Shock Me. Alltså det är mycket lättare att drömma sig in i den världen än att behöva sitta med 4 plattor och engagera sig i alla 4 och drömma sig in i varje skiva. Speciellt när man då inte är 40 och det har gått 25 år och man har älskat skivorna i 25 år. Därför att Kiss behövde inte det då. De behövde sälja skivorna det året, gärna den månaden. De behövde inte ha det här att men om 30 år så kommer alla att tycka det här är okej och det kommer att skrivas böcker om det. Det intresserar inte oss, vi vill sälja skivor nu. Det är nog så man får tänka med soloskivorna egentligen. Att de borde tänkt några steg längre. Jag vet ju att det är fortfarande förvånande så att många som tror på det här att Kiss höll på att splittras 78, att soloskivorna var ett sätt att stävja detta. Speciellt efter Kiss Meets the Phantom-debaclet, att nej, nu måste vi göra något för att hålla ihop här. Problemet var ju att Genes soloskiva började spelas in på sommaren 77 och de planerade detta redan från oktober 76 när skivorna nämns i ett kontrakt första gången. Så det här är en del i en marknadsföringsstrategi. Man kan inte ta fram 4 målningar på en vecka och skriva en massa låtar. Och Peter Criss, som då ska lägga alla instrumenten själv på skivan utom gitarr, han hinner inte det på 1 eller 2 månader och skriva alla låtarna också. Alltså, så det där, om ni fortfarande tror på det där så jag är ledsen, men ni är lurade av Paul och Genes gamla klassiska skröna som de har kört i alla år. Det här var planerat så långt innan Pauls platta var väl halvfärdig när de började med Phantom-filmen, och Ace platta var halvfärdig och Peters platta var säkert färdig. Så att det är liksom det där är efterhandskonstruktioner för att få det att verka som vi behövde göra något, medan de hela tiden bara ville hänga med kändisar antagligen. Men Pauls skiva har ju alltid hamnat utanför. Idag är Hulsten, det ser man på de här Facebook-kommentarerna i den här lilla tråden jag skapade. Hans skiva hålls ju absolut högst. Hans och Ace tveklöst. Hålls tveklöst högst. Och det är naturligt. Därför att för många så är det, om någon människa sätter sig och kör alla plattorna, Som egentligen bara är ett Kiss-fan. Ett bra, trevligt, glatt och välkammat Kiss-fan. Så är ju Pauls skiva den som låter lite som Love Gun-plattan. Och skulle låta lite, lät som en bra brygga mellan Love Gun och Dynasty, om man säger så. Medan Genes platta är lite mer tidlös och Peters är en annan musikstil och Ace är lite för hård för att vara Kiss. Så Pauls är ju, det är ju Kiss-skivan av de 4. Och det är väl det som gör att om man nu då ska se helt objektivt på detta, vilket ju är omöjligt eftersom vi är människor och ofta fullständigt saknar alla som säger att man ser objektivt på detta, då vet man att nu kommer den åsikt som du tycker. Men om man då ser objektivt på detta ur Kiss-synpunkt, så är ju Pauls tveklöst den bästa skivan. Det får jag nog tycka att den är ändå. Så alla ni som undrade vilken jag tyckte var bäst, för det var några som gjorde det, men vad tycker du då? Du har bara ställt frågan här. Så hoppas jag ni har fått svar nu när jag har gått igenom alla skivorna på vilken av de här 4 jag faktiskt tycker är den bästa. Man kan fördjupa sig ännu mer i det och så vidare, men jag tycker ändå att jag har varit väldigt tydlig och gett konkreta tankar och idéer kring varför jag tycker att den skivan är bäst som jag tycker är bäst. Så det får ni ta med er. Kan vi säga det? Ja, men det kan vi göra väl. Vad kan vi säga mer om soloskivorna? Det är lustigt i efterhand nu, så jag tror att Peter var den som brydde sig minst. För om man tittar på vad som hände i kölvattnet av plattorna innan de började spela in Dynasty och så i februari 79, så har vi Gene är ute och gör väldigt mycket promotion för sin soloskiva, eller mycket promotion överhuvudtaget. Han vill ju synas. Var det en tv-kamera? Ja, då kan ni få göra en intervju. Var det en radiostation? Då gör vi också en intervju. Paul var ute på signeringar och lite radiostationer och tv-stationer, och även Ace var ute. Det finns faktiskt lite grejer med honom där han har den här vanliga jackan tillsammans med sminket. Det tycker jag är rätt så coolt. Att ja, men ibland går han på stadens gator och torg som en vanlig man med smink i huvudet. Jag gillar det. Det är charmigt. Det behöver inte alltid vara direkt då. Men så vitt jag vet så finns det inte en sekund Peter Criss från september 79 fram till, vad blir det, hösten 80, där han pratar om någonting. Han ingår ibland i några så här, att Kiss gör en intervju, ja, till exempel Tomorrow Show 79, men även lite backstage-intervjuer och sånt på Dynasty-turnén. Men inga radiointervjuer, fast det finns det knappt med honom från 70-talet. Inga tv-intervjuer. Tänk att ha en sminkad Chris i en tv-studio i hösten 78 där han pratar om sin soloskiva. Jag är väldigt nöjd med detta och jag skulle gärna säga att vi spelar de här låtarna live. Alltså, för mig hade det varit drömmen. Men de första intervjuerna med Chris egentligen, det är nog efter att han lämnade bandet. För då började de ringa upp honom i Australien. Han fick göra en telefonintervju när Kiss skulle komma dit. Och I wish him the best, I really do. Och han fick göra egna intervjuer inför sin egen Out of Control-skivan och så vidare. Jag har inte tänkt på det, att det finns väldigt lite Peter Criss-material. Det kan ha varit så, eftersom Peter dels är analfabet på riktigt. Det här är ingen åsikt, utan han kan ju varken skriva eller stava. Han kan ju dessutom inte riktigt föra sig. De skämdes ju väldigt mycket. De var ju säkert lite påverkade i Tomorrow Show, men Gene och Paul hade ju väldiga problem med både Ace och Peter där. Så det kan ha varit det, att nej, de ringer och vill prata om min soloskiva. Nej, vi skickar något handskrivet som någon annan sekreterare har skrivit. Jag tror kanske det kan vara så att man vet aldrig vad som kommer ut ur hans mun. För det, vad har vi? Det finns någon backstage-intervju från 75, men det är en privatinspelad intervju. Och sen har vi de här black box-intervjuerna. Skickades runt en låda med 4 kassetter, eller 2 kassetter kanske, med där man fick ett frågehäfte med, så man kunde låtsas att man hade Kiss i studion. Och så fanns det ett frågehäfte, och så kan du ställa frågan till Paul, vilka låtar tycker du är bäst på din soloskiva? Och så spelar man upp svaret som är inspelat på kassetten. Det är ju en rätt fiffig idé, faktiskt. Som jag undrar om många andra band använde, eller om det bara var Kiss, för de pallade inte göra olika radiointervjuer. Och den som lyssnar på detta i Cleveland får ju aldrig veta vad den som lyssnar i Chicago hörde på. Att fan, det låter ju exakt likadant det här. Föga anar ju de att det här skulle bli ett samlarobjekt då många år senare. Att leta upp en komplett black box med frågehäfte och allting. Är det någon som har en sån, så hör av er. Jag vill gärna köpa. Jag har aldrig sett dem i verkligheten, bara på foto och knappt det. Däremot har jag inspelningarna såklart. Och det är roligt att bara sitta och lyssna på en massa svar hela tiden. Ace är den flummigaste av dem. Såklart. I övrigt så, ja, om någon sitter där och känner att de har lite kompletta US-pressar, så kan ni höra av er. Jag är inte beredd att betala miljoner för det, men jag, som sagt, det kanske är dags att skaffa en Ace som går att spela, för denna jag har går inte att spela längre, utan den har jag mest för syns skull och minnenas skull och så vidare. Jag har även bestämt mig för att i år, 2019, det är det året jag ska få tag i First Kiss Last Licks originalvinylen, inte någon CD, så det är inte musiken jag vill göra, jag vill äga den skivan. Så om någon ser den någonstans till ett rimligt pris, man kan gå in på Discogs nu och köpa den för 3 500 och sånt, det är glöttigt. Om någon ser den eller har den för under 1 000 spänn, eller som vill byta någonting, jag har säkert något kul, trevligt att byta med. Nej, det har jag nog inte. I alla fall inga skivor, utan det är bara inspel, bootlegs. Om någon ser den, så hör av er, så hittelån utlövas till den som hittar First Kiss Last Licks. Det var väl det om soloskivorna. Hur långt blev det här? Det här blev en liten timme som vanligt. Ja, men det är väl trevligt att man kan prata om skivor som är 41 år gamla i en hel timme. en vacker dag kanske vi gör något djupare på det. Jag kan ju kanske få lov att avslöja att det kommer ett kapitel i boken som avhandlar soloskivorna. Inte på detta sättet utan på ett sätt som vi har skrivit då. Och där finns massvis av spännande information. Alltså det är, några kapitel är riktigt, 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 riktigt roliga. Andra är inte roliga men bra. Jag hoppas att ni ska gilla den. Det är, som sagt, det kanske bara är jag som gillar detta. Men då får det vara så. Då får jag titta på den och så får jag glädjas åt den gången som någon var dum nog att släppa lös mig i bokform. Men förhoppningsvis är det någon till som finner någon form av vätska de kan utvinna ur den. Det hade varit jättekul. Vi kommer ju vara på Sweden Rock och sådär naturligtvis och sälja och signera. Och alla ni som köper och har, alltså, bara hör av er. Jag kan ju inte signera på distans, men vi kan ju mötas upp någonstans. Jag åker ju runt och går på konserter och håller föreläsningar och sånt. Så om ni vill ha någon kråka i den, så, eller om ni vill, jag ska be om ursäkt för att jag hade signerat. Vilket ju också skulle nästan vara ännu mer naturligt. Att förlåta att jag kladdar i din bok som du har betalt för dina egna pengar. Så gör jag gärna det. Det har även kommit en annan bok som jag vill nämna. En god vän till mig som heter Johan Rönn har släppt en bok som han kallar för Nörd. Som behandlar lika delar hans liv och specialintresse. Det går att leta upp den på Facebook och det går att förbeställa den. Den är inte släppt än, den kommer snart. Ni kan leta upp, ja, om ni letar upp Johan på Facebook eller på, han har en hemsida också. Förlåt, jag minns inte vad den heter i skrivans stund. Om ni letar upp den så får ni en bok som är en väldigt personlig bok. Och där lilla Petit Moi faktiskt hedrande nog blev ombedd att skriva ett litet förord. Vilket jag med både glädje och illa dold stolthet gjorde. Hoppas du blir nöjd, Johan. Så in och kika om ni är intresserade av andra människor med specialintresse. Så då hittar ni Johan Rönn och hans bok Nörd som släpps nu i februari eller mars eller något sånt. Ja. Ja, ni hittar den och ni kan snacka med honom. Han finns tillgänglig på internet som många av oss gör. Det var det om detta. Jag har precis varit i Blekinge och hämtat 6 stycken Super 8-filmer rullar. Där en av dem innehåller film från Lund 76. Som jag ska överföra. Nu ska jag åka på semester nästa vecka först. Så det dröjer lite innan jag hinner ta tag i detta. Jag måste kolla igenom rullarna först och leta upp vilken av rullarna som har kiss. För jag vill inte sitta och överföra en massa julaftnar och släktmiddagar med människor jag inte känner. Så det får räcka med den rullen som har kiss på sig. Det där lät otäckt. Men i vilket fall. Soloskivorna bockar vi av för denna gång. Jag känner jag måste nu börja tillbaka. Det är många som önskar Unmasked nu. Och så tänker man, har inte jag gjort det? Nej, vad har jag gjort? Jag har gjort något med Unmasked. Och så tittar jag, men det var ju nog mer turnéerna. Ja, men då kanske det är dags att göra skivan. Podden är ju inne på sitt fjärde år, va? 2015. Ja, det är fjärde året som Alex Room Service existerar nu. Jag har ju ingen aning om vad jag någonsin har sagt. Jag har ju säkert sagt grejer som både upprepar sig och där det har kommit ny information. Så att det är väl dags att börja kolla igenom vad jag har kört och så göra lite nya versioner av det. Vi får se. Men Unmasked är ju ett tydligt önskemål. Det har kommit flera stycken så det kommer jag plocka upp här nu. Men vi får se vad det blir härnäst. Nu ska vi göra färdigt boken också så att den kommer i tid så att alla ni som har förbeställt den på Ginza får den när ni vill ha den. Och alla ni som inte har gjort det får gå in och göra det nu så att den blir ordentligt beställd. Nåväl, tack så mycket för att ni har lyssnat och krama varandra i trafiken och ta hand om varandra. Tänk gärna på mig när ni äter nästa kebabpizza. Jag önskar jag var med då. Och nästa gång, inte på engelska denna gång, så tror jag att vi kanske möjligen kommer att vara i havet. God afton.